Hej och välkommen till vår podcast Hitta din person. Vi är Emma och Caroline, dina datingcoacher som i vårt företag Like Attracts Like Coaching coachar kvinnor som vill hitta sin person. I flera år kände vi oss fast och tvivlade på om vi någonsin skulle träffa våra personer. Men efter att själva ha följt vår egen process lever vi idag i våra drömrelationer tillsammans med våra personer. I den här podcasten delar vi med oss av vår metod för att hitta din person och skapa din drömrelation. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Hitta din person.
Välkomna.
Ja, men det här känns som ett väldigt spännande avsnitt och jag tror att ni kanske kommer bli lite överraskade av vad vi väljer att prata om idag. Mm. För vi ska prata om inte den viktigaste datingförmågan, så i alla fall en av de absolut viktigaste förmågorna att ha när du är ute och dejtar. Och det är sårbarhet.
Mm, ja, att vara sårbar och att kunna urskilja vad som är sårbart.
Ja, men och när vi säger sårbarhet så tänker du säkert på att man ska vara sig själv och man ska våga säga vad man tycker och känner och man ska vara öppen med vad man letar efter när man dejtar. Och allt det här är helt sant och något som vi verkligen predikar. Men vi märker att det finns så många missförstånd och det finns helt enkelt så mycket mer att säga om det här ämnet. Och vi möter hela tiden saker som dyker upp med våra klienter på det här temat. Och det är faktiskt inte helt lätt att avgöra alltid vad som är sårbart på riktigt. Mm. Så det ska vi prata om idag. Och vi tänkte börja med att dyka in i vad är definitionen av sårbarhet egentligen? Och när man söker på det här så ser man att sårbarhet handlar om att exponera sig för risken att bli känslomässigt eller fysiskt attackerad eller skadad. Mm. Alltså det finns en risk att bli, i det här fallet då, känslomässigt skadad, sårad helt enkelt. När man visar sig sårbar. Så vi kan ju aldrig säga att liksom, det här är sårbart och något annat är inte sårbart, utan det handlar ju alltid om ifall den här risken att bli, men till exempel avvisad eller nekad kärlek eller på något sätt känslomässigt skadad, om den är närvarande, då är det sårbart.
Mm. Ja, vi kommer också komma tillbaka till den här definitionen under samtalet utifrån det vi pratar om. Ja, och den forskning som finns har ju drivits framförallt av professorn Brené Brown.
Ja, sårbarhetsqueen.
Verkligen, och hon har ju gjort en hel del forskning på det här, att det är sårbarhet som knyter oss samman väldigt mycket i relationer. Alltså den här, det modiga i att faktiskt visa någonting för någon annan som är känsligt, som man är rädd för att bli avvisad för, att det verkligen kan binda en samman.
Ja, att det verkligen helt enkelt är en otroligt viktig relationsförmåga. Så vi måste ju våga vara sårbara för att skapa de här relationerna vi drömmer om. Och det är därför som det är så viktigt ämne för oss att prata om. Att du kommer inte kunna skapa den här drömrelationen utan sårbarhet. Både från din sida och din partners sida.
Precis. Och att så här, men sårbarhet, för att vara sårbar så krävs det mod.
Mm.
Det här är också verkligen någonting som vi pratar om i vårt program. Att så här, att vara sårbar kommer aldrig kännas bra. Men det är lika viktigt att visa det.
Ja, men jättebra poäng. Därför att när vi pratar om mod. Mod är ju en väldigt användbar känsla för att nå sina mål. Men mod känns ju väldigt sällan bekvämt. Det är väldigt obekvämt att vara modig. Därför att själva definitionen är att du gör någonting som du är rädd för. Och det är därför det är modigt. Så riktig sårbarhet är ju riktig just för att det liksom föreligger den här risken att bli skadad. Och därför är det modigt att våga vara sårbar. Okej, men låt oss prata lite om trauma bonding.
Ja.
Och vad är det?
Precis, för att jag tänkte också på det att så här, när man pratar om sårbarhet så är det nog ändå väldigt många som misstar det för att prata om djupa grejer, typ sin historia. Och att man tänker att en bra dejt är en dejt som innehåller att vi har delat med oss av liksom vår historia, allt som har hänt, hur vår barndom har sett ut. Och att det då skulle betyda att ni har connection och att ni är en bra matchning för varandra.
Mm.
Och det här är någonting som vi verkligen vill visa för er, att så här är det faktiskt inte alltid.
Nej, och det här är ju väldigt relevant eftersom att de flesta av våra klienter har en otrygg ambivalent anknytning, det har vi pratat om tidigare. Och de dejtar otrygg undvikande personer. Sen har vi klienter som är själva undvikande också. Och det applåderar vi verkligen. För det kan vara ännu svårare faktiskt att inse att det ligger hos en själv. Att man behöver ta hjälp när man har den här undvikande anknytningen. För att rädslan för att bli sårad liksom, verkligen ligger djupt. Men i alla fall. När vi dejtar då en otrygg undvikande person. Så är det ganska lätt att connecta över barndomen. Därför att de här personerna har ju fått sin otrygga anknytning. För att det har hänt mycket ganska knäppa grejer i barndomen. Alltså att man kanske har en förälder som har varit helt frånvarande. Eller det kanske har funnits missbruk i familjen. Eller otrohet i familjen. Eller ekonomiskt svek i familjen. Det kan handla om massa saker. Och det här är ju såklart någonting som vi kan tycka är väldigt intressant att höra om. Och vi kan känna oss också behövda och att vi får ge vårt stöd. Och det känns ofta väldigt bra. Och ibland så nu när jag vet att många lär sig mer och mer om anknytning. Så är ju också själva anknytningen någonting som jag hör liksom folk bonda över på ganska tidiga dejter. Liksom första, andra, tredje dejten. Att man pratar om sin anknytning. Och då kan ju den här dejten då berätta. Så, nej, men jag har en otrygg anknytning. Eller jag är undvikande och jag har haft svårt att bli kär. Men jag jobbar på det. Eller jag har jobbat på det. Och det här är ju faktiskt någonting där man ska dra öronen åt sig lite. Så om din dejt berättar redan från start att den har en otrygg anknytning. Så behöver man ju vara extra noga med att så här, handling och ord kommer matcha nu framöver.
Mm.
Och självklart, jag menar, alla ska ju få en chans att läka sin anknytning. Jag säger inte att man behöver välja bort de här personerna direkt. Men jag skulle vilja veta mycket mer hur de har läkt den och vad de tänker om det här nu och hur de har liksom jobbat med det i nya relationer eller är det här precis färskt att de precis har gått ur en terapi och nu så ska de börja jobba på det i relationer eller hur ser det här ut egentligen? Därför att jag vet allt för många som med all välvilja då tänker att så, men jag ska finnas där för dig i det här och liksom, bara du pratar med mig så löser vi allt och det här är ju verkligen något som jag och liksom mitt heartbreak jag hade pratat om. Jag kommer ihåg ett telefonsamtal där vi sa precis det. Att jag sa ungefär att men jag vet att du mår dåligt och jag vet att det här är svårt för dig men jag vill att vi ska göra det tillsammans.
Mm. Och det är just det här som blir liksom missförståndet väldigt mycket kring sårbarhet. Att just när vi liksom connectar över såna här, ja, men vår historia, att vi då finner någon slags gemenskap i det och att vi därför tänker att det här är rätt och att vi känner den här gemenskapen. Vi har någonting och jag är inte konstigare än du utan vi har något tillsammans.
Verkligen. Och det har jag också faktiskt många klienter säga och jag själv hade de här tankarna för flera år sedan att så här, ja men min person måste nästan ha en otrygg anknytning. Annars kommer det inte vara intressant. Annars kommer vi inte förstå varandra. Och jag förstår var ni kommer ifrån. Men det som är viktigt är att du förstår din otrygga anknytning. Att du kan läka den för din del. Liksom med dig själv. Ta hand om din otrygghet och ge dig själv bekräftelse. Och när du känner dig helt och hållet förstådd i det. Så minskar faktiskt behovet av att bli förstådd av din partner i det här. Men för annars så blir ju just risken att connection baseras på det här trauma bonding. Och vi ska komma in mer på det, men det blir faktiskt ingen genuin connection.
Och framförallt så är det inte genuint sårbart heller.
Just det.
Faktiskt, att connecta över det här med liksom någon slags trauma bonding är oftast inte sårbart på riktigt.
Mm.
För båda personerna har en story.
Just det.
I sitt huvud, som man kan ha rabblat för ganska många.
Mm.
Och som känns ja, men som att det egentligen är något som ligger lite utanför sig själv. Det kan ofta vara en historia just om hur ens föräldrar har betett sig. Eller, och jag vet att jag själv hade och har en sån story. Som jag, det är egentligen inte så jobbigt för mig att berätta den för andra. Utan det är något som... Så här,
och samma här ju.
Verkligen.
Kring våra pappor till exempel. Mm. Vad våra rädslor kommer ifrån och vår anknytning och så.
Precis, men just att inte förväxla det här då med sårbarhet. För sårbarhet handlar ju egentligen om att just utsätta sig för risken att bli avvisad.
Mm.
Och då handlar det som sagt inte om exakt vad man pratar om. Alltså det behöver inte handla om din barndom, utan det kan vara något helt annat. Men så sårbarhet, bara för att någon har berättat det som du tänker då är liksom dens mörkaste hemligheter, så behöver det inte alls vara sårbart. För den personen har inte utsatt sig för fara. Det som den kanske skulle liksom, tycka var farligt skulle kanske snarare vara att säga eller ta med dig hem till föräldrarna. Eller visa upp dig för sina kompisar. Eller säga att den blir osäker när den liksom skrattar på ett visst sätt. Det kan vara något helt annat än vad du tänker.
Mm.
Så att förväxla det här med sårbarhet kan ju verkligen leda till att vi går in för snabbt i en relation med någon. Bara för att vi tänker att här finns något på riktigt. Något väldigt fint. Det här är en väldigt liksom djup och känslig människa.
Ja.
Men egentligen har vi inte fått se liksom underlagren av vem den här personen är.
Ja, nej men, och därför är det ju väldigt viktigt att ha i åtanke att det ska finnas en progression i sårbarhet under hela dejtingresan. Det vill säga, det ska inte vara allt på en gång. Men det ska finnas där på något sätt från start. Så från start så menar jag egentligen i din profiltext på apparna. Att den ska vara sårbar i den meningen att dels när du skriver den så ska det kännas lite obekvämt. Någonting som du verkligen vill att din person ska veta om dig. Och någonting som du faktiskt vill bli bortvald av från start. Att så här, om den inte signar upp på det här, men då faktiskt ingen idé att vi träffas. Och då kan ju det handla om att man är tydlig liksom på ett varmt och fint sätt. Att man letar efter en relation. Alltså man målar upp en bild av vilket liv man ser framför sig. Eller vad man verkligen brinner för. Eller...
ja, men något intresse som man kanske tycker känns lite töntigt. Alltså det kan vara så att jag gillar att läsa korsord på kvällarna.
Ja.
Jag vet att liksom, jag har hört andra tycker att det är fånigt, så har man inte med sig det i profilen. Istället för att så här, det här är jag.
Precis.
Och visa vem du är och skrämma bort vissa.
Ja. Och att det sen då ska finnas en provision. Första, andra, tredje, fjärde dejten. Och du då som dejtar ska inte heller tvinga fram för mycket sårbarhet för snabbt. För att det är ju faktiskt inte så omtänksamt. Jag menar, om du dejtar en trygg person så kommer den inte vara för sårbar för snabbt. Därför att de vet att så här, ni känner inte varandra och den kan inte liksom backa upp. Jag menar, när jag dejtar skulle inte jag vara supersårbar direkt med någon. Därför att det är klart att det tolkas som att okej, vi är jättenära nu och det finns ett förtroende mellan oss. Men det finns ju inte där. Så att man kan inte riktigt backa upp det. Och när du tvingar fram för mycket sårbarhet hos en annan person så känner ju du inte heller den personen och du kan inte heller veta om du kommer stå kvar där en vecka senare eller två dejter senare. Och det kan ju få den andra personen att känna sig lite utnyttjad. Och det här är ju ett sätt som du i så fall är lite otillgänglig. Just att så här, du ber personen öppna upp mer än vad den kanske är redo för och du vet inte om du kan stå kvar där.
Jo, men för jag tänker att många av oss med en ambivalent, liksom otrygg anknytning, vi vill gärna att det ska bli ganska intensivt, ganska snabbt.
Det är så vi tolkar känslor, liksom. Det ska kännas mycket för att vara rätt.
Precis, och för att det ska kännas intensivt behöver det finnas mycket känslor och då försöker vi locka fram det här. Och det är ju därför vi ofta kan tycka att trygga personer är ganska tråkiga. För de är ju inte lika snabba med det här. Vilket är så rimligt.
Exakt, väldigt sunt.
Så. Väldigt sunt. Alltså det är som att, för dem är det mer som att så här, träffa en ny kollega på jobbet. Ja, jag öser inte ur mig massa känslor om att du är den absolut bästa kollega jag någonsin har haft. Nej. Efter en dag. Utan så här, det där är ju någonting som växer fram. Man skapar en relation tillsammans. Så du kommer aldrig kunna få det här från en trygg person på samma sätt som du kan få det från en otillgänglig, undvikande person.
Just det, för det är bara de som kan möta dig i den här intensiteten så snabbt.
Ja, för de gillar ju också det här lite så här falska, alltså det som egentligen inte är riktig kärlek som liksom växer fram, utan det är mer att det måste kännas mycket, för kärlek känns svårt, är vi inlärda att känna tro. Och därför så är det vi längtar efter och letar efter.
Och därför är det så viktigt att på dejter också våga lyssna på vad din dejt faktiskt säger. Så att så här, sårbarhet är en sak, men vi behöver ju verkligen komma ihåg commitment hela tiden. Det är ju det vi letar efter. Så som jag sa i början, att så här, om ni pratar om de här djupa samtalsämnena, som hur deras tidigare relationer har varit och vad som har varit svårt och varför det har tagit slut och hur barndomen var. Jag menar, våga lyssna då. Det kan ju vara en jättefin person som sitter där såklart och berättar om vad som har varit svårt. Men om den säger att den har väldigt svårt att liksom committa, att den lätt tycker att vardagen blir tråkig eller att den har svårt att bli kär. Våga lyssna på det. Jag säger inte att det är en dålig person, jag säger bara att det kommer inte bli en bra relation av det, för att commitment finns inte riktigt där. Som du behöver göra redan från start.
Så när en person öppnar upp och berättar olika saker, då ska vi inte bara tolka det här som att åh, det är en så fin person som öppnar upp för mig.
Just det.
Utan vi ska verkligen lyssna. Och i vår värld, alltså din och min värld, Emma, så är ju, alltså ta din förväntning på commitment och amplify it. Gånger 100.
Yeah.
Höj ribban för vad som är liksom tillräckligt för dig.
Mm.
Att det är inte tillräckligt att till exempel ha en undvikande anknytning och ha gått 2 gånger i terapi och säga att nu är jag läkt.
Definitivt. Så bra. Ja, men för det vi behöver vara medvetna om, att en otrygg undvikande person som inte har läkt, när man är undvikande på det sättet, så kommer man inte våga vara sårbar på riktigt. Det ligger liksom i deras natur. Och precis som du sa, när jag tänker tillbaka på den här liksom långa situationship jag hade som slutade i ett heartbreak, då jag trodde att han var väldigt sårbar med mig. Och det var mycket som sa som var så, det här är inte berättat för någon annan, eller så här är inte känd för någon annan. Men det som hade varit sårbart på riktigt är ju till exempel att ta med mig hem till sina föräldrar. Men vi dejtade ändå i ett år.
Mm. Eller säga att nu tar vi det till nästa steg och blir tillsammans.
Ja, visst. Verkligen. Alltså vi sa ju att vi skulle vara exklusiva efter 3 månader. Och sen så hände det inget mer.
Mm.
Jag menar, bara en sån sak, det tolkade jag in så mycket i. Men nu är vi exklusiva, då måste det betyda att vi ska bli ihop. Men
just det
gick 6 månader till utan att det hände.
Ja, och du lyssnade inte så som du hade gjort idag på liksom, vad sa han, vad kunde han ge dig?
Ja, jag menar, hans handlingar visade mig hela tiden att det han kunde ge mig inte var tillräckligt.
Mm, ja, och då tänker jag, då kommer vi också in på det här med vem ska man vara sårbar med?
Mm.
För det är en jättefin sak att dela med någon. Sånt som verkligen känns sårbara. Men vi ska ju vara lite försiktiga. Eftersom det här är någonting som vi bara vill dela med dem som faktiskt kan ta hand om det här.
Mm.
Och vi ska inte då på första dejten vara den här som berättar just det som är det mest
privata och läskiga. Nej, men för det är ju då som du är otillgänglig mot dig själv. Och det är ju det jag kan känna att jag också var. Alltså jag kunde ju dela saker som var väldigt sårbara som jag inte brukar öppna upp med om. Och i efterhand så, jag menar, jag ångrar ingenting. Men det är ju det jag inte borde ha gjort om jag hade varit mer rädd om mig.
Mm.
Därför att jag behöver ju ta hand om mig själv först och främst. Så du behöver ta hand om dig själv när du dejtar. Och det är ju det som skapar en inre trygghet för dig.
Mm. Ja, det är modigt att ta risker, det är modigt att vara sårbar, men vi ska också avväga risken. Vi ska ta hand om oss själva först och främst.
Ja, se till att du är tillgänglig mot dig, för det är bara då du också kan attrahera en tillgänglig relation. För annars blir det precis som vi var inne på nyss, att liksom, du är lite otillgänglig, antingen både mot dig själv och inför en andra, att liksom, ni går all in väldigt intensivt, bondar väldigt snabbt, och sen så kommer det här inte hålla därför att det fanns en otillgänglighet redan från start.
Så vad är sårbart på riktigt?
Ja, som vi var inne på innan så kan man inte säga att, så här, ja, men att berätta om sin barndom är sårbart. Att tala om att man vill ha en relation är sårbart. Utan det handlar inte om vad. De där sakerna kan vara sårbara. Men själva sårbarheten ligger ju i risken att bli sårad.
Mm. Risken i att bli avvisad för det här.
Precis.
Och därför krävs det mod.
Ja, man kan ju tänka lite så här, men om jag skulle bli avvisad för det här, om jag delar med mig av det här nu och blir avvisad för det, då kommer jag bli riktigt ledsen.
Mm.
Det är ju sårbart, och samma då för den andra personen.
För jag tänker då på hur jag kunde liksom berätta om till exempel min barndom, Och jag kan verkligen känna att jag hade inte blivit jätteledsen om jag hade blivit avvisad på grund av den storyn som jag hade. För den låg liksom lite utanför mig, som jag sa. Medan det som på riktigt kändes sårbart länge var ju att berätta att jag har aldrig haft en relation.
Mm.
Alltså det låg så nära mig och det var verkligen något som jag kände. Det här är något som jag kommer bli så, eller jag blir så ledsen varje gång jag märker att någon tycker det här är lite märkligt.
Just det.
Så det var väldigt sårbart för mig att berätta. Det gjorde inte jag på första dejten, andra dejten, tredje dejten. Ja, ett tag så gjorde jag det ju inte. Jag försökte undvika det så långt som möjligt. Men att, det är ju också det här, att ju mer trygg man blir, desto mer kan man ju sen också lite tidigare berätta om en sån här sak.
Verkligen.
Och kunna ta hand om det också. Om personen på något sätt inte... Men då berättar man det bara för egentligen de som verkligen kan ta emot det.
Mm. Men jag kommer ihåg på min och Philips fjärde dejt. Så ställde jag en fråga. Och jag kommer inte ihåg exakt vad den var. Men jag tror den var någonting i stil med... Om han hade liksom mått dåligt någon gång i sitt liv. Och jag var ju väldigt van vid att liksom, man har mer sårbarheten. Och liksom... De typerna av frågor. Jag tänkte nog inte speciellt mycket på den frågan. Men han har sagt i efterhand att så här, han blev väldigt ställd mot väggen. Och hade väl en liten inre dialog. Så här, men ska jag ge ett riktigt svar på den här frågan?
Mm.
Och då vet jag att det han delade då var precis en sån grej som att om han hade blivit avvisad för det. Vilket han var rädd för. Så hade han blivit riktigt ledsen.
Mm.
Och det är det som är en äkta sårbarhet.
Mm. Jag tycker också att man ser på människor. Mm. När de är sårbara på riktigt.
Så sant.
Det syns för att du blir osäker.
Mm.
Det kommer skam.
Mm.
Så det är faktiskt också någonting som vi kan se tecknen.
Ja, via. Men helt sant. Alltså jag älskar det där. Därför att när du säger så. Och jag tänker tillbaka på dejter tidigare. Där jag har tänkt att vi har connectat. Då sitter man ju och pratar om det här mer så här, lite uppsluppet. Och bara, ah, det hände mig och sen var det här och det här var också jobbigt. Och det blir mer liksom, det är inte så att det blir ett samtal stannar upp. Det stockar sig lite i halsen. Det är ju det sårbara.
Ja, ja. Verkligen. Det är inte 5 glas vin in.
Nej.
Utan jag tänker att de gånger som jag har varit som mest sårbar, då är det ju sådana grejer som jag typ... Har väntat till sist på kvällen.
Ah.
Jag kommer ihåg när jag skulle fråga Dag om vad han gjorde på midsommar. Att jag gärna ville fira med honom. Och jag tror klockan var liksom 1:30 på natten. Och det var mörkt släckt i sovrummet. Och jag liksom, vad ska du göra
då
på midsommar?
Ah.
Och då vågade jag.
Yeah.
Och jag blev ju så glad när han sa att han ville spendera den liksom, helgen med mig. Men...
Det betydde ju väldigt mycket för dig.
Det betydde väldigt mycket för mig. Jag hade ju absolut överlevt utan att vi firade midsommar. Men för mig betydde det att det här är någon som verkligen vill vara med mig.
Ja, men där sa du någonting. Det är liksom, vi ser det på den här personen.
Mm.
Glöm inte det, lita på dig själv.
Ja.
Och sen en annan viktig grej är ju faktiskt att så här, ja, men bara vara dig själv är ju väldigt sårbart.
Mm.
Därför att då kan du ju verkligen bli avvisad för den där.
Ja.
Alltså när du inte försöker vara någon annan än bara den du är, då är det sårbart.
Mm.
Och jag kommer också ihåg där någon kanske, jag vet inte, 6:e, 7:e dejt med Filip, att vi tog en promenad och så var det tyst ganska mycket på den promenaden. Och då blev jag också jättestressad att säga, gud, tycker han att det är tråkigt nu och liksom, hur kommer vi ta oss vidare från det här?
Typ. Mm.
Men det var ju såklart, ja men inget konstigt.
Mm. Ja, och varför vi kommer in på det här, att bara vara är väldigt sårbart. Jo, för att det är väldigt många som använder till exempel humor, att flirta, att djupdyka i intensiva diskussioner, intellektuella diskussioner. Att vi använder det för att faktiskt komma bort ifrån det här som är på riktigt läskigt, att kunna bli avvisad för att bara vara du.
Mm. Men för annars, precis som du sa, man kan kanske liksom spela på sex eller flirta väldigt mycket och verkligen så här tvinga fram den här väldigt intensiva, elektriska nästan stämningen.
Mm. Men det är ju för att slippa vara du. Och det vi vill att du kommer ihåg är att det är otroligt fint att bara vara du.
Mm.
Och din person kommer tycka om den här versionen av dig som är transparent, som vågar vara sårbar på ett sätt som gör dig osäker. Jag vet också att Dag hade en grej som han berättade för mig. Som jag absolut inte hade någon värdering kring. Men jag såg på honom att det här var jobbigt för honom.
Mm.
Och det var verkligen en sån... Det var det tillfället jag förstod att det här är på riktigt.
Ah.
Och det var det som kände att så här, nu vågar jag också öppna upp ännu mer.
Alltså, wow.
Att sårbarhet är ju verkligen det som kan utveckla en relation. Det krävs sårbarhet för att skapa den här varma, liksom committade relationen.
Ja, och att dela de här genuina ögonblicken av sårbarhet med någon är ju det absolut finaste som finns.
Mm.
Det är väldigt, väldigt fint. Och vad du tycker är sårbart kommer ju ändras lite hela tiden. För mig till exempel när jag började dejta på det här sättet så var det ju sårbart att prata om att man ville ha en relation. Och sen efter några månader så kändes det ju det helt naturligt som det mest självklara i världen. Så då var det ju inte direkt sårbart för mig att liksom prata om det på en första dejt. Eller en andra eller en tredje. Medan jag vet, jag har en klient nu till exempel. Hon har gått på 3 dejter med en kille som hon tycker jättemycket om. Och för henne kommer det vara supersårbart nu när hon på 4:e dejten ska fråga honom. Vad letar du efter egentligen?
Mm.
Hon kommer ju säkert vara den här som sparar det till sist i slutet av middagen. Och bara, men vad letar du efter egentligen?
Precis.
Därför att det är sårbart för henne.
Mm. Och då är det så modigt att plocka fram det där.
Mm.
För det är det som kommer fördjupa relationen. Men det kan också vara det som egentligen skrämmer iväg någon.
Mm.
Och då är det också bra. Du behöver inte ta det som ett avvisande mot din person i sig. Alltså mot dig. Utan då är det bara ett bevis på att det här var inte rätt person för dig.
Ja, och hur som så fördjupar det faktiskt relationen till dig själv.
Mm, så bra.
Du vågar vara dig själv, du vågar vara sårbar. Och det är det enda som betyder något. Och det är det enda som kommer skapa resultat i ditt liv. Det är hur du show up och hur sårbar och committed du är. Så det ska ni verkligen komma ihåg. Men och jag vill prata lite mer om det här att vara sig själv. För jag tyckte du sa något så intressant där när vi pratade om att man lägger på liksom flört och intensitet. Det är ju ett sätt att slippa vara sig själv.
Mm.
Och det här är ju någonting som vi pratar så mycket om i vårt program.
Mm.
Att hitta tillbaka till sig själv. Att hitta tillbaka till sitt inre jag. Eller sin core som vi kallar det. Och ni har hört oss prata kanske om core gifts tidigare. Och det här är ju kärnan i oss.
Ja men precis. Så vår core, vår kärna, den finns där hela tiden. Det är den här, att alltså bara vara Karo.
Mm.
Det är den här kärnan. Men när vi är små så är det många av oss som upplever att det som är vår kärna inte är uppskattat.
Mm. Som att vilja ha mycket närhet till exempel.
Precis.
Eller ha mycket känslor.
Mm, verkligen. Och det som händer då är ju att vi börjar lägga på oss lager av skydd. Vi börjar stänga av, stänga ner känslor. Vi kommer längre och längre bort från de här grejerna som är oss. Det kan till och med vara så här positiva grejer av att vara en väldigt sprudlande, lekfullt verkligen. Barn. Och att vi liksom minskar de här sidorna av oss. För att vi upplever att det här inte är rätt.
Mm.
Och att det inte är okej. Och då, efter ett tag så börjar vi ju tro att det är de här lagren, det är de som vi ska bli älskade för. Det är de som är det som är älskvärt.
Mm, för man har liksom lagt på lager då, utanpå sin kärna.
Mm.
För att kärnan har blivit avvisad och då, okej, istället då för att visa känslor eller vara sprudlande och man kanske älskar att uppträda framför tvn till exempel, att nej men då ska jag liksom... Nej men jag får kärlek när jag är tyst, när jag är försiktig, när jag ber om lov. Eller för den delen, liksom jag får inte kärlek när jag är ledsen, men jag får kärlek när jag är glad och rolig.
Mm, precis.
Och då är det det som jag har börjat värdera. Och då tänker jag att det här lagret av till exempel humor, att det är det som ska bli älskat.
Ja, en väldigt vanlig grej som händer också de flesta i till exempel högstadieåldern är ju att vi börjar tro att så här, det här att visa liksom, uppskattning och kärlek till andra. Att man vill ha kontakt. Att det inte är riktigt okej.
Okay. Mm.
Och istället så ska vi spela coola.
Aha.
Och det här hänger ju med väldigt många av oss upp i vuxen ålder. Att vi tror att det som egentligen är älskvärt då. Är de här lagren av liksom att lägga på sig en roll. Av att vara lite hårdhudad. Kanske charmig, rolig.
Mm. Och väldigt ofta får vi med oss det här från familjen. Så det är vad vår familj har värderat.
Mm.
Så våra familjer till exempel har ju intellekt värderats väldigt högt.
Mm.
Så det är väldigt viktigt liksom, i familjen.
Mm.
Ja, men utbildning och karriär. Framförallt intellektet. Liksom. I min familj till exempel läser han böcker.
Mm.
Det är ju viktigt.
Just det.
Och jag kommer ihåg det var så roligt när du precis hade blivit tillsammans med idag.
Mm.
Och så ringde din mamma, du och jag var iväg på konferens. Och ni pratade om det här och du bara, jo men vi är ihop och det känns jättefint. Och jag hörde din mammas fråga så här, men är han rolig?
Mm.
Och det är ju något som har varit så viktigt för dig med humor. Och det var så himla tydligt för mig att säga, ah, det är där det kommer ifrån.
Mm.
För min mamma skulle aldrig fråga, är han rolig? Hon skulle ju snarare fråga, är han snygg? Det har liksom varit det som värderats i min familj.
Ja, men
så
precis.
Det är väldigt spännande.
Och det säger ju någonting då om vilka lager vi har lagt på oss. Och det kan ju då vara att jag, men jag känner igen mig i att så här, försöka vara rolig. Att det är det jag behöver bli älskad för.
Ja.
Och för någon annan kan ju det vara utseende.
Gud ja, för mig var det nog väldigt mycket det. Båda mina föräldrar är väldigt utseendemedvetna.
Ja.
Så det har ju verkligen varit att, ja det var ju en av mina stora grejer också. Att jag inte är tillräckligt snygg för att någon skulle bli ihop med mig.
Mm, exakt. Ja men så att vi glömmer bort det här som vi faktiskt är.
Mm.
Men jag glömde bort att jag var en väldigt, liksom en ganska, så här, gillar alltså genuina samtal och jag tycker det är jätteviktigt med commitment. Alltså de sakerna har jag lagt undan, lagt på hyllan när jag har dejtat.
Ja men det är så sorgligt. Och liksom med intellekt, jag kommer ihåg att jag när jag bara var 10 år liksom formulerade för mig själv att jag kände mig begränsad i mitt eget huvud. Typ för att jag upplevde att min pappa förväntade sig väldigt så elaborate answers när det var liksom någon viss film eller någon bok eller så. Då skulle jag komma med värsta smarta analysen här som 10-åring.
Ja.
Och jag kände mig på att det går inte.
Mm.
Jag kan inte. Och så det hängde ju med väldigt länge.
Mm.
Som att jag inte skulle vara tillräckligt smart. Och det är mycket som dyker upp nu bara när vi pratar om det. Så här, jag vet att min mamma till exempel hade, och hon var med om ett trauma när hon var i 20-årsåldern och blev skjuten med ett luftgevär i pannan. Så hon utvecklade någon fobi mot att man fick inte ta på hennes ansikte. Så man fick liksom inte vara nära. Och jag kommer ihåg att jag ville också gärna kila in handen i hennes tröjärm och sådär. Och det tyckte hon var lite jobbigt och säkert för att tröjan töjdes ut och sådär. Och man fick liksom aldrig riktigt det där som man längtade efter.
Just det.
Och det sätter ju jättemycket spår såklart.
Ja, och det här kommer ju också påverka faktiskt vilka det är vi blir attraherade av.
Ja, men precis. Vi ser ju det här hos våra klienter att när man har kommit långt ifrån sin core, då syns ju det också vad man letar efter för egenskaper hos andra. Så om du kommit långt ifrån din core, det är ofta då som du letar efter humor eller utbildning eller utstrålning. Men jag menar, din själ längtar ju inte efter en välutbildad man som är charmig och kan ta ett rum. Utan din själ längtar ju efter att bli förstådd, älskad, sedd, accepterad, respekterad. Din själ längtar efter trygghet.
Verkligen, verkligen. Och jag kan ju säga att ja, men jag tänkte ju att jag längtar efter och letar efter trygghet och värme och allt det där. Men jag vet också att några grejer som var väldigt viktiga på min så lista var humor, intellekt och så vidare och så vidare.
Ja.
Och det är inte som att Dag inte har alla de grejerna, för det har han.
Ja.
Men det var ju när jag förstod vad som på riktigt är viktigt. Alltså commitment, att det här är en person som är ärlig, en person som är väldigt liksom snäll.
Mm.
Alltså när jag liksom skiftade rankingen på de här olika sakerna som jag på riktigt kunde hitta rätt person som kunde ge mig det här, alltså älska mig för det som är det sårbara i mig, alltså det som bara är jag.
Och det är det som också är så intressant, att det är ju bara en trygg person som kan ge dig det här.
Mm.
Så jag menar, när vi läkte vår anknytning och hittade till vår kärna, till vår core och förstod vad det var, då kunde ju vi älska på ett tryggt sätt och dejta på ett tryggt sätt. Och då därmed liksom dejta andra trygga personer som kan älska oss på det sättet.
Mm.
Men innan, när man liksom, det här klassiska då, att ambivalenta personer dras till undvikande, som ju verkligen var vår story under väldigt många år. Men de är ju också långt ifrån sin kärna.
Mm.
Så de värderar också de här egenskaperna. Lite yttre attribut, liksom utseende, utbildning, den typen av saker. Och då blir det ju två personer väldigt långt ifrån sin kärna som möts.
Mm.
Och det är därför det inte riktigt kan uppstå genuin kärlek.
Nej, för man älskar ju inte varandra för dem man verkligen är. Man älskar kanske den här bilden av någon liksom idealisering där den person bara är perfekt, vilket ingen är.
Nej, och jag tror därför kanske många undvikande personer kan känna sig frustrerade över att varför uppstår aldrig känslorna?
Mm.
Därför att man vet inte riktigt vad man ska leta efter, därför att man vågar inte vara sig själv fullt ut och våga fråga om att bli älskad för det.
Mm. Och då kan inte de känslorna uppstå riktigt.
Nej.
Verkligen, så sant.
Så det är ju inte konstigt att man då kan sen undra när det tar slut med de här otillgängliga personerna. Att säga, men hur kunde det ta slut? Liksom, vi hade så mycket gemensamt, vi var så lika. Men ni var inte så lika, inte på djupet. Mm. Och det är bara kärnan som betyder något på riktigt. Ja, men och den här otrygga anknytningen, den går ju väldigt ofta i arv. Vi blir ju lite otrygga för att våra föräldrar inte riktigt har vetat hur de ska uttrycka kärlek och visa kärlek.
Mm.
Och det är ju därför som, jag menar, din mamma kanske frågar om humor och min mamma frågar om utseendet. Att så här, de frågar inte riktigt, är han snäll? Mm. Är han fin mot dig? Kan du lita på honom? För att de har ju inte riktigt med sig, de har inte riktigt haft de relationerna heller. Så de har inte heller vetat att det är det som man ska leta efter.
Så vi vill självklart uppmana er att våga vara sårbara, för det är det som verkligen binder en samman i en väldigt fin relation. Och samtidigt så vill vi att ni tar hand om er själva. Att ni försöker urskilja så gott ni kan. Vem är det som på riktigt kan möta er i den här sårbarheten, som vill älska dig för allt du är?
Ja, och innan du ens kan komma dit så behöver du ju vara sårbar med dig själv. Till exempel att känna in, och vad är verkligen viktigt för mig? Vad längtar jag verkligen efter? Och om du innerst inne känner att det du längtar allra mest efter är att hitta din person och ha en sårbar och committed relation, då vill vi verkligen bjuda in dig att boka ett kostnadsfritt samtal med oss där vi kan djupdyka i din situation och se om programmet är det perfekta nästa steget för dig. Därför att vi djupdyker i de här ämnena, i sårbarhet, i commitment, i självkärlek, i allt du behöver för att skapa den här fantastiskt genuina, kärleksfulla, trygga relationen.
Ja, vi vill skala av de här lagren så att du hittar din kärna. För när du hittar den, då kan du möta den här personen som också kommer älska dig för den kärnan.
Ja, för idag har vi pratat om så många aspekter av sårbarhet, och det kan låta komplicerat och som att det är mycket att tänka på. Men sanningen är att när du hittar din kärna så är det här så enkelt.
Då är det bara naturligt, och du kommer naturligt hamna i den här fina relationen.
Mm. För att du redan har den med dig själv. Tack för att ni lyssnade idag. Så fint att vara här med er.
Ja, och om ni är en av dem som uppskattar vår podd och tycker ni får mer en massa guld till ert dejtingliv, se till att rata vår podd så att fler kan få vara med i den här rörelsen som det faktiskt är, som vi försöker skapa, där vi hjälper kvinnor att skapa ett mycket mer hälsosamt kärleksliv för sig själva.
Ja, att ta makten över sina dejtingliv och kärleksliv och skapa de relationer som man inte har trott varit möjliga förut.
Mm. Tack för det, vi hörs, hej då.
Hej då. Vill du hitta din person i vårt coachingprogram för dig? I vårt 4-månadersprogram hjälper vi dig att hitta din person att skapa din drömrelation med. Du får känna kärlek och känna pirr, trygghet och djup connection. Din person väntar på dig. Ansök på vår hemsida likeattractslikecoaching.com.